Vi ska läsa ifrån Matteus 12 och 1-8. Och där står det så här: vid den tiden gick Jesus genom ett sädesfält på sabbaten. Hans lärjungar var hungriga och började rycka av ax och äta. När fariseerna såg det sade de till honom: se, dina lärjungar gör det som inte är tillåtet på sabbaten. Han svarade dem: har ni inte läst vad David gjorde när han och hans följeslagare var hungriga? Hur han gick in i Guds hus och åt skådebröden som varken han eller det som var med honom fick äta, utan endast prästerna. Eller har ni inte läst i lagen att prästerna i templet på sabbaten bryter mot sabbaten och ändå är utan skuld? Jag säger er, här ser ni det som är större än templet. Om ni hade förstått vad det betyder: jag vill se barmhärtighet, inte offer, så skulle ni inte ha dömt det oskyldiga. Ty människosonen är sabbatens herre. Låt oss nu be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att vi får komma hit tillsammans. Att vi får sjunga lov till dig. Tack Herre för att du har gett oss liv och frid och evigt liv i dig. Tack för att du ger oss så fint väder. Tack för att du har bevarat oss och beskyddat oss. Nu ber jag Herre att du utgjuter din heliga ande över oss, för att vi ska förstå ditt ord och ta till oss det. Och att ditt ord ska få förvandla oss. Att det ska få komma in i hjärtat på oss och verka i oss. Herre, hjälp mig att predika. Utan din kraft så klarar jag inte det. Och utan din kraft så kan inte någon av oss förstå vad du vill ha sagt. Kom och hjälp oss. Hjälp oss att förvandlas till ande, kropp och själ i vad vi tänker och vad vi gör. Amen. Jesus kom till jorden och han gjorde massa tecken och under för att visa på vem han var. Och han undervisade folket. Han hade tagit upp om synd och hyckleri och uppmanat folket till att omvända sig. Han hade visat på hur skarp lagen var mot vad folket hade förändrat och gjort lättare eller förenklat på ett felaktigt sätt. Och nu så kommer Jesus och han börjar ta itu med de regler och lagar som folket och fariseerna hade satt upp. De religiösa hade satt upp regler som inte Gud hade satt. Och de tar Jesus itu med de reglerna, de traditionerna. Och då blir konflikten som Jesus hade med ledarna, med de religiösa ledarna, där blir skarpare. Hade han varit i Iran så hade han haft problem med mullorna. Hade han varit här i Sverige så hade han haft problem med predikanter och präster som hade gjort upp sina regler. Och vi ser att han börjar vara, folket vill inte ha med honom att göra längre. Och särskilt inte ledarna. De blir bara arga på honom. Och Jesus går mot att bli förkastad. I vers 1. Vid den tiden gick Jesus genom ett sädesfält på sabbaten. Hans lärjungar var hungriga och började rycka av ax och äta. Så alltså, Jesus och lärjungarna, de var på väg. De var ofta på väg. Och antagligen var de på väg till synagogan, kyrkan för judarna på den tiden. Och de hade inte något hem just då. De hade ingenstans där de kunde sova eller äta. De var hungriga. De levde av den gästfrihet som människor visade mot dem. De levde av vad de fick. Och de flesta vägarna som var i byarna och mellan byarna och till synagogen, de gick mellan i fälten. Så därför gick de i ett fält. Ett fält som stod redo för skörd. Gud försåg dem med mat. De kunde ta lite ax där från fälten, så kunde de dra axen, gnugga i händerna och äta. Och vi läser i 5 Mosebok 23 och 5 att det var tillåtet, att det var okej att göra så. Där står det så här: när du kommer in på din nästa sädesfält får du plocka ax med din hand, men du får inte röra din nästas säd med en skära. Alltså det var tillåtet att plocka ax med handen så här. Om det skulle vara, det här tar vi då som en säd, så skulle det vara tillåtet att plocka med handen. Men du skulle inte få plocka fram en kniv och skära av. Det skulle du inte få. Det var inte tillåtet. Det var lite som allemansrätten i Sverige. Man fick plocka vad man behövde, men du fick inte liksom ta för mycket, utan bara lite. Och det var särskilt viktigt för resande som Jesus och lärjungarna. Där fanns inget McDonald's man kunde stanna vid och köpa en hamburgare, utan man fick klara sig med vad som fanns till hands. Och då i vers 2, 12 och 2: när fariseerna såg det sade de till honom: se, dina lärjungar gör det som inte är tillåtet på sabbaten. Fariseerna, de höll koll på Jesus. De granskade honom och hans lärjungar. Och det verkar som att de hade vaktat på honom, vaktat på honom och hans lärjungar för att hitta fel. Så när lärjungarna rycker av axeln och börjar äta, då kommer de direkt fram och ställer Jesus till svars. Det var nämligen förbjudet att arbeta på sabbaten, och skörda räknades som det. Det står i Andra Mosebok 34:21: 6 dagar ska du arbeta, men på den 7:e dagen ska du vila. Också under plöjningstid och skördetiden ska du ha vilodag. Så det var alltså sabbat och man fick inte jobba. Även om det var en hektisk tid så fick man inte jobba. Men här kommer då skillnaden mellan Jesus och fariseerna. För fariseerna, de som var ledarna, religiösa ledare, de hade gjort så mycket extra regler. Jesus säger själv i Matteus 23 och 4, så talar han om det. Han säger att det, alltså fariseerna och de skriftlärda ledarna, binder ihop tunga bördor och lägger det på människors axlar, men själva vill de inte ens med ett finger lyfta av, flytta på den. Alltså den här traditionen som fariseerna hade, som ledarna hade och levde efter, den hade lagt till. Tänk det som att här var Guds ord, och så hade man byggt ett staket runt det för att ingen skulle bryta. Så man skyddade liksom Guds ord. Så att sa det Guds ord, du ska inte arbeta, så sa man, du ska inte göra det här och 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 det här. för att definiera. Man lade till extra regler. Och det gällde särskilt sabbaten. Det var liksom regler för att ingen skulle ens kunna bryta lagen. Och det som lärjungarna gjorde, det var enligt den här traditionen värt dödsstraff. Det är därför fariserna blir så arga. De bröt nämligen mot lagen, fariserernas lag och deras tolkning av lagen. När de tog ax med handen så räknades det som att skörda. Och när de gnuggade händerna, då räknades det som de tröskade, som man gör vete. Och sen åt de. Så alltså hade de brytit mot lagen, mot två lagar minst. De var brottslingar enligt fariseerna. De var värda döden. Och fariseerna hade, de ledarna hade lagt till så mycket regler. Så många saker man skulle göra och måste göra. Man skulle inte jobba. Och det innebar att man inte skulle bära saker. Man fick inte bära saker som var för tunga. Det fick inte vara tyngre än ett torkat fikon, tror jag det. Och man fick inte gå mer än 300 fot. Eller något sånt där, 3000 fot, så man fick inte gå för långt. Man fick inte tända en brasa. Man fick inte ta på sig vilka kläder som helst. Man fick inte hälla vatten på golvet, för då städade man. Man fick inte spotta på golvet, så kanske man började städa. Så man fick, det var massa såna här regler. Och till slut blev det så mycket regler så att man fick ingen vila. Det var lättare att ha vanlig dag än sabbat, för att det var så mycket regler. Så mycket regler för att ingen skulle bryta sabbaten och vilodagen. Och då svarar Jesus dem i vers 3 och 4. Han svarar dem: har ni inte läst vad David gjorde när han och hans följeslagare blev hungriga? Hur han gick in i Guds hus och åt av skådebröden, som varken han eller det som var med honom fick äta, utan endast prästerna. Jesus konfronterar ledarna med Bibeln. Det är det han konfronterar med. De hade sina extra regler. Men Jesus säger: vad står det här? Det är det här som gäller. Han konfronterar dem med Bibeln. Och då tar han upp vad David gjorde. Kung David, som var kung över Israel. Han var hjälten man såg upp till. Han var en förebild för Messias som skulle komma. Han var nationshjälten. Vad gjorde David när han var hungrig? Vad gjorde han som var okej? Eller var du okej? Det står om i Samuelsboken, första Samuelsboken 21. Efter att David hade blivit hungrig och gått till prästen och pratat med dem, så hände det här. Då gav prästen honom det heliga, ty det fanns inte något annat bröd än skådebröden. Det hade legat inför Herrens ansikte, men hade burits undan för dem, från undan dem, för att lägga fram nybakt bröd samma dag som det gamla togs bort. Vad är det här det handlar om? Vi läser också i tredje Mosebok 24 och 5-9 för att förstå vad det handlar om. För det här är något speciellt för templet. Där står det så här: du ska ta fint mjöl och av det baka 12 kakor. Varje kaka ska innehålla 2/10 efa. Du ska lägga dem i 2 rader, 6 i var rad, på det fyllda bordet inför Herrens ansikte. På varje rad ska du lägga en rökelse, ren rökelse, och den ska vara på brödet som en påminnelseoffer, ett eldoffer åt Herren. Sabbatsdag efter sabbatsdag ska man ständigt lägga upp dem inför Herrens ansikte. En gåva av Israels barn till ett evigt förbund. Det ska tillhöra Aaron och hans söner, som ska äta den på helig plats, ty de är högheliga, och det är hans del av Herrens eldoffer. Detta är en evig stadga. Så alltså de bröden som David hade fått att äta av, det var skådebröd. Tänk dig som att ett altare inför Gud, där man lade upp bröd som skulle visa på som en gåva till Gud från folket vecka efter varje vecka. Varje sabbat lade man upp nya bröd. Och antagligen var det sabbat när David kom till det här, till templet. Precis som, eller tabernaklet, det var ett tält då. Precis som det var för Jesus när det här hände. Och de hade bytt ut brödet och lagt dit nytt. Och här ser vi att Davids hunger var viktigare än reglerna för det här templet, eller det här tältet. De här vissa regler var alltså var mindre viktiga än Davids hunger. Och Jesus som Messias, som Davids son, han visar på att kung David och hans hunger är viktigare än de ceremoniella reglerna, än ritualreglerna. Vi ser alltså en skillnad på vissa regler. Bibeln innehåller mycket regler i Gamla testamentet. Och en hel del av de reglerna handlar om hur de skulle fira gudstjänst. Vem som skulle sjunga, vem som skulle be, vem som skulle ge offer, hur de skulle ge offer och allt det här. Det var uppgjort. Sen fanns det också tydliga moraliska regler. Som att älska Gud högst över allt. Älska din nästa. Du ska inte döda. Du ska inte ljuga. Men det var som två olika typer av regler. Regler som gäller hur man ska fira gudstjänst. Och regler för hur man ska leva sitt liv som lärjunge. Och de här reglerna som visar hur man skulle fira gudstjänst och vilka offer man skulle göra, de är mindre viktiga än människors behov. Till exempel hunger. Och det visste även fariséerna om. De sa att om någon håller på att dö på sabbaten, då måste man få hjälpa den personen. Men bara om den håller på att dö. Det var deras regler. Så därför var det väldigt svårt att säga, när håller någon på att dö av hunger? Det vet man ju inte förrän man dött. Så argumentationen Jesus är, hunger och behov är viktigare än sabbaten. Davids hunger och lärjungarnas hunger är viktigare än de här reglerna. Inte än alla regler i Bibeln, men de här reglerna för hur man skulle fira gudstjänst. Vi kan se en skillnad idag på de traditioner vi gör här. Att vi har kyrkbänkar. Eller att vi har en predikostol. Eller att vi sjunger vissa sånger. Det är mindre viktigt än att vi visar kärlek mot varandra. Att vi ger mat till folk. Det finns viktiga saker och mindre viktiga saker. Och här behöver vi hjälp från Gud med att se skillnaden. För det är ibland väldigt svårt. Sen ger Jesus ett till exempel. Och det läser vi om i Matteus 12:5. Har ni inte läst i lagen att prästerna i templet på sabbaten bryter mot sabbaten och ändå är utan skuld. Jesus tar ett exempel inte bara från hur någon levde, utan han visar på lagen. Den lagen där det stod om sabbaten. Lagen som uppmanade folk att hålla sabbat innehåller också omständigheter som gör att sabbaten blir mindre viktig. Sabbaten är alltså vilodagen då man skulle vila. Men på den dagen då alla skulle vila så var det några som arbetade. Vi kan läsa i fjärde Mosebok 28:9. Prästerna i templet, de arbetade. Där står det så här: på sabbatsdagen ska du offra 2 felfria lamm och 2 tiondels efra fint mjöl blandat med olja som matoffer tillsammans med tillhörande drickoffer. Detta är sabbatsbrännoffret som ska offras varje sabbat utöver det dagliga brännoffret med tillhörande dricksoffer. Alltså för prästarna i templet så var sabbaten, vilodagen, den var mer att göra då än resten av veckan för prästerna. Och för alla andra så var det fel att slakta, fel att döda, fel att flå, fel att tända eld. Allt det här var sådana saker som man sa var fel att göra på sabbaten. Men prästerna fick göra det för att de tjänade Gud i templet. Guds närvaro och tjänsten inför Gud var viktigare än sabbaten. Och det här erkände också fariserna. De sa att templet, att göra tjänst inför templet, att göra offer, de sjöng nog lovsånger och gick och gjorde allt det här, det var viktigare än att hålla sabbaten. Så tjänsten för Gud i templet var viktigare än att hålla sabbaten, den här vilodagen. Och nu kommer Jesu stora påstående i vers 6, kapitel 12, Matteus. Där säger han så här: jag säger er, här ser ni det som är större än templet. Det här är chockerande för judarna att höra. Det fanns inget större och viktigare än templet i Jerusalem. Det var det största. Det var där Gud bodde. Det var där Gud mötte folket, i templet. Det var där man offrade dag ut och dag in och tillbad Gud, i templet. Det var där folket samlades till när man hade högtider, i templet. Och här säger Jesus att det finns något större här än templet. Och Jesus argumenterar så här: om prästerna får göra jobb på sabbaten för att de tjänar Gud i templet, och här är något som är större än templet, då får de ännu mer bryta mot sabbaten, för här är något större än templet. Jesus menar att han är större än templet i Jerusalem. Prästerna fick bryta mot sabbaten, de här reglerna, för att tjäna Gud i templet. Därför får lärjungarna bryta mot de här reglerna för att tjäna Jesus, för han är större än templet. Jesus var inte bara en människa. Han var större än templet. Han var Gud på jorden. Han är Gud själv som går på jorden. Han uppenbara vem Gud är på jorden. Han är Guds närvaro på jorden. Inte bara i ett hus, utan precis där. Och lärjungarna som följer och tjänar Jesus, för dem är det ännu viktigare att tjäna och följa honom, Jesus, än vad prästerna gjorde i templet. Och sen fortsätter Jesus med att säga det här: om ni hade förstått vad detta betyder, jag vill se barmhärtighet, inte offer, så skulle ni inte ha dömt det oskyldiga. Jesus går till rätta med fariseerna, ledarna, de religiösa ledarna, för att de inte förstår Bibeln. De hade inte fattat Guds ord. De hade inte förstått bibelställena om David, om prästerna på det sättet som Jesus menar. Och de hade inte förstått det här heller. Och för att de inte hade förstått Bibeln, så dömde de folk som var oskyldiga. Det här stycket är hämtat från Hosea 6:6. Och där står det så här: ty jag, alltså Gud talar om här, Gud, ty jag har min kärlek, min glädje i kärlek och inte i offer, och i kunskap om Gud mer än brännoffer. Gud vill se och har sin glädje i kärlek och barmhärtighet, inte i offer. Kunskapen om vem Gud är värderas högre än offrerna. Och här ser vi en viktig skillnad mellan de uppmaningar, de regler som Gud ger oss för att älska honom och varandra. Det är viktigare än att vi följer de här mindre viktiga reglerna för hur vi ska, vilka bröd vi ska ha på bordet, vilka dagar vi ska vara lediga, hur vi ska vara lediga, hur vi ska offra, vad vi ska göra. De här sakerna är mindre viktiga än kärleken, barmhärtigheten och nåden. För oss här idag är det viktigare med den kärlek vi visar mot varandra och hur vi lever våra liv än hur bra det ser ut på våra gudstjänster och möten. Att de börjar precis klockan 11 är mindre viktigt än att vi älskar och har trevligt. Att vi älskar varandra, visar kärlek och omsorg och bryr oss om varandra. Att vi sjunger vissa sånger på vissa sätt, att vi sjunger från psalmboken och sen ifrån några på väggen, det är mindre viktigt än att vi älskar Gud av hjärtat. Hur vi gör saker här i Korskyrkan, hur vi har fika, vilka dagar vi träffas, att vi träffas just här på det här sättet, det är mindre viktigt än att vi visar barmhärtighet och nåd. Om du träffar en kompis på väg till kyrkan som behöver hjälp att flytta precis just nu, då tror jag utifrån Bibeln att det är viktigare att du hjälper honom direkt än att du går till kyrkan. För att visa barmhärtighet är viktigare än våra traditioner och regler. Det är viktigt med bön och kärlek och nåd. Och det är det vi behöver lära oss för att vi inte ska fastna här i våra bänkar bara, eller i den här predikostolen. Det här är viktigt, det vi gör. Men hur vi gör det, på vilket sätt, de reglerna, Det är inte viktigare än människorna vi möter och hur vi bemöter dem. Om någon kommer hit in och börjar prata högt och stör hela gudstjänsten, så är det inte bra. Men dömer vi den personen och kastar ut den personen, då gör vi fel, precis som fariserna. Vi kan läsa en profet till i Jesaja kapitel 1. För att vi ska förstå mer vad Gud tänker och vad profeterna menar. Jesaja 1 och 11. Vad ska jag med era många slaktoffer till, säger Herren. Jag är mätt på brännoffer av baggar och gödkalvars fett. Till blod av tjurar, lamm och bockar har jag inte behag. När ni kommer för att träda fram inför mitt ansikte, vem begär då av er att mina förgårdar trampas ner? Bär inte längre fram meningslösa matoffer. Röken av dem är avskyvärd för mig. Jag står inte ut med nymånader och sabbater och utlysta fester, ondska tillsammans med högtidsförsamlingar. Min själ hatar era nymånader och högtider. Det är en börda för mig. Jag är trött på att bära den. När ni räcker ut era händer döljer mina ögon för er. Även om ni ber mycket kommer jag inte att lyssna. Era händer är fulla av blod. Tvätta er och gör er rena. Tag bort onda gärningar från mina ögon. Sluta göra det som är ont. Lär er att göra det som är gott. Sök det rätta. Tillrättavisa förtryckaren. Försvara den faderlöses rätt. Stöd änkan i hennes sak. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, skall det bli snövita. Om det än är röda som scharlakan, skall vi vita som ull. Gud ger här ett tydligt budskap genom profeten. Att offer, sabbater, samlingar, ceremonier, ja till och med böner och lovsånger, är en börda för honom när människor lever i synd. När människor inte visar barmhärtighet och kärlek till sina nära och särskilt till de svaga. Om vi skulle sjunga hur mycket lovsång som helst, men inte hjälpa en änka som inte har någonstans att bo, då skulle det inte vara värt något. Då skulle Gud tycka det var jobbigt. Våra mötesplatser och gudstjänster är viktiga, men det är inte det viktigaste. Det viktigaste är kärleken och barmhärtigheten som vi har möjlighet till att visa varje dag. Och om vi fokuserar så mycket på att vara heliga och leva för det som syns, att vi ska be så bra här, att vi ska sjunga så fina lovsånger, då missar vi vad Gud vill ha sagt. För Gud vill visa barmhärtighet och kärlek. Han vill att vi hjälper folk. Han vill att vi berättar om honom. Och är det så här med dig, att du har mer liv, ett liv som syns med Gud, än en kärlek till Gud och en barmhärtighet och kärlek till människor, så omvänd dig, precis som Gud sa här. Vi får komma inför honom. Och även om vi skulle vara hur syndiga och fel som helst, så tvättar Gud oss rena. Det är det som är evangeliet, det glada budskapet. Att vi får komma med till Gud och han renar oss. För att vi ska kunna leva mer i kärlek och omsorg. Sen säger Jesus så här i Matteus 12:8. Ty människosonen är sabbatens herre. Jesus säger inte rätt ut: jag är människosonen och jag är Messias, Guds son. Men han säger det på ett sätt som gör att de kan förstå att här är något speciellt. När Jesus säger att det finns något större än templet, så förklarar han det med att människosonen är större än templet, är sabbatens herre. Vem är det som är sabbatens herre? Jo, han som har skrivit lagen, han som har gett ordet, Gud. Gud är sabbatens herre. Jesus säger alltså att jag är Gud. Och antingen så är Jesus Gud, eller så här när en galen hädare. Lärjungarna trodde och tog emot Jesus som Guds son. Fariseerna, även om de såg och hörde mycket, så tog de inte emot honom utan förkastade honom. Och Jesus kan vi bara göra två saker med: ta emot som herre och Gud, eller förkasta. För han vill vara herre och Gud. Han är herre och Gud. Då kan vi inte ha honom som någon liten bifigur. Jesus var människa. Han var född av en kvinna. Han var människosonen. Och samtidigt är han Guds son som kom från himlen för att frälsa mänskligheten. Det här kopplar till vad som står i kapitlet innan, i Matteus 11 och 28 till 30. Jesus har pratat och ställt dem till svars inför sabbaten. Men han är sabbatens herre. För inte så länge sedan sa han det här till folket: kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Så ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Jesus inbjöd folket till att komma till honom. Han är vilodagens uppfyllelse. Hos honom får vi vila. Han befriade folket ifrån alla de tunga regler som ledarna hade lagt till. Alla de traditioner som bara var jobbiga, de befriade dem från och gav dem vila. Och Jesus ger oss vila när vi söker oss till honom. Vi behöver inte längre kämpa för att vara tillräckliga eller vara perfekta. I honom får vi nåd och förlåtelse. Hos honom finns vilan, den yttersta vilan. Och när vi går och bär hans ok, så är det lätt och milt. Och lär vi av honom, så får vi ro för våra själar. Hos Jesus finns vilan. Det är där vi ska söka den. Och Jesus, när han gick här på jorden, så försökte han peka på: sök er till mig, sa Jesus. Här finns det ni behöver. Men ledarna, de religiösa ledarna, vill inte ha med Jesus att göra. Vad ska vi nu göra av allt det här? Gud Vi kommer ihåg att Gud ser till dina behov. Dina behov av mat och sömn, av vänner, av kärlek. Gud ser vad du behöver. Och han vill ge dig vad du behöver. Det kanske inte alltid blir en festmåltid. Det kanske bara blir några ax mat att äta, precis som för lärjungarna. Men han vill ge dig vad du behöver. Och kom ihåg att Jesus, precis som Jesus försvarade lärjungarna, så sitter Jesus just nu och ber och försvarar oss. Han är vår försvarsadvokat. Bättre än alla advokater som Migrationsverket har eller vem man än kan anställa. Jesus är vår advokat. Han försvarar oss. När vi gör konstiga saker så försvarar han oss inför Gud Fader i himlen. Och hunger och behov är viktigare än ordningsregler och traditioner. Och de här ceremoniella reglerna. Behoven går före. Behoven gör inte att vi får synda. Men mindre rika regler och traditioner kan vi släppa. Och här behöver vi hjälp av Gud att se skillnaden. Jag kan ta ett exempel. När man kommer in i ett svenskt hem så brukar man ta av sig skorna. Det är en regel. Man tar av sig skorna när man går in. Men kommer du och behöver gå så mycket på toa att du inte hinner ta av dig skorna, så springer du in ändå. Det var ett exempel i alla fall. Då är behovet av att gå på toa blir viktigare än att ta av sig skorna. Och tjäna Gud är viktigare än att underordna sig förhållningsregler och traditioner. Till exempel ifrån mig. Ibland fokuserar jag så mycket på gudstjänsten och vad som händer här att jag glömmer bort att visa kärlek mot Emma. Där gör jag fel. Jag fokuserar så mycket på vad som händer här och som ser bra ut och vad som är rätt i kyrkan att jag missar att visa kärlek mot min fru. Där gör jag fel. Gud vill att vi först visa kärlek och nåd. Det är viktigast. Kärleken och barmhärtigheten är det som Gud vill se. Inte något stelbent regellydande där allting ska vara rätt och riktigt. Gud vill ha kärleken och barmhärtigheten. Det innebär inte att vissa saker är rätt och vissa saker är fel. Det är fel att mörda och fel att döda ändå. Men de här mindre reglerna, som hur vi sitter i bänkarna, vilka sånger vi sjunger, hur vi firar nattvard, det är mindre viktigt än kärleken och barmhärtigheten. Och kom ihåg att Jesus är vår Herre. Det är kanske extra viktigt så här i coronatider att komma ihåg vad som är viktigt. Kärleken och barmhärtigheten är viktigare än hur vi träffas, hur vi möts, hur vi sjunger våra sånger, hur bra vi pratar vårt språk eller pratar svenska. Kärleken och barmhärtigheten går före. Låt oss be. Herre, hjälp oss att fatta vad det här innebär. Du ser att vi människor har så lätt för att sätta upp regler och lagar för hur saker ska vara och hur det alltid har varit, att vi tappar bort dig. Att vi tappar bort kärleken och nåden och barmhärtigheten. Hjälp oss att inte fokusera så mycket på den här byggnaden och de här gudstjänsterna och vad som händer här, att vi tappar bort och visar kärlek mot människor. Mot vår fru och man, mot våra barn, mot våra vänner, mot folk vi möter. Kom, utgjut din helige ande och ge oss vishet i det här. Vi behöver verkligen din hjälp. Annars så fastnar vi och fastnar jag i att fokusera så mycket på vad som händer just nu. Att jag glömmer bort andra viktiga saker som är viktigare många gånger. Herre, både jag och vi alla behöver din hjälp med att fatta vad det här betyder. Hjälp oss med det, Herre. Och tack att du är Herre. Du är Herre över kyrkan. Du är Herre över oss och våra liv. Tack gode Gud att du är det. Tack Herre att du tar ansvar. Att du hjälper oss och leder oss rätt. Även när vi misslyckas så är du där. Och du är full av nåd och barmhärtighet och kärlek. Hjälp oss att bli mer lika dig. I Jesu namn. Amen.